Kapitel 6. Vansinnets vittring, sidan 161. Perrin letade efter Daniel i den fallande snön, hittade honom vid en av de små ältarna och trängde sig in mellan hästarna. De andra männen rätade på sig och backade undan så att han fick plats. De visste inte om de borde visa någon medkänsla eller ej, så de tittade knappt på honom. När de ändå gjorde det vände de snabbt bort blicken igen och gömde ansiktena i mantlarnas huvor. Vet du var Mashemas folk är, frågade han, och var sen tvungen att gömma en gäspning bakom handen. Hans kropp längtade efter sömn, men tiden var för knapp. Ungefär 3 mil åt sydväst, svarade Daniel med sur röst och drog sig irriterat i mustaschen. Så Berylanes vimsiga tjänare hade alltså haft rätt ändå. De flockar som änder i myrskogen om hösten och allihop ser ut som om de skulle kunna flå sin egen mor. Lem Aldai, en man med hästlikt utseende, spottade med avsmak genom glipan mellan tänderna som han fått efter att ha råkat i luven på en av handelsmännens vakter för länge sedan. Lem tyckte om att använda knytnävarna och nu såg det ut som om han gärna skulle mucka gräl med några av Mashemas anhängare. Det skulle de säkert om Mashema sa åt dem, sa Perrin tyst. Det är bäst att du ser till att alla kommer ihåg det. Har du hört hur Berylanes manna dog? Daniel nickade och några av de andra skruvade på sig och muttrade ilsket för sig själva. Bara så att ni vet, det finns inga bevis för någonting ännu. Lem fnös och resten såg lika dystra ut som Daniel. De hade sett lik som Mashemas anhängare lämnat efter sig. Snön föll allt tätare, stora flingor som la sig på männens mantlar. Hästarna stod med svansarna mellan benen mot kylan. Det skulle vara full snöstorm igen inom några timmar, om inte förr. Inget väder att lämna eldarnas värme i, inget väder att vara i rörelse i. Hämta ner alla från kullen och börja rida mot platsen där bakhållet ägde rum, beordrade han. Det var ett av de beslut han kommit fram till medan han gick tillbaka hit. Han hade redan dröjt för länge, oavsett vem eller vad som fanns där ute. Ale av fällingarna hade för mycket försprång som det var, och om de varit på väg åt något annat håll än söderut eller österut skulle någon ha kommit med besked om det vid det här laget. Vid det här laget skulle de vänta sig att han kom efter. Vi fortsätter rida tills jag får en bättre uppfattning om vart vi är på väg. Sen får Grady och Neld ta oss dit genom en portöppning. Skicka bud till Berylane och Arganda. Jag vill att Marianerna och Geldanerna också kommer iväg. Skicka ut spejare och flanktrupper och se åt dem att spana efter Ail så noga att de glömmer bort att det kan finnas andra som vill döda oss. Jag vill inte snubbla rakt in i någonting innan jag vet att det finns där. Och be dem visa att hålla sig nära oss. Det var inte omöjligt att Arganda skulle försöka ta dem under förhör trots Perrins order. Om de visa dödade några geldaner i självförsvar skulle Karn kanske ge sig av på egen hand. Alla trohetseder till trots. Perrin hade en känsla av att han skulle komma att behöva varenda stridförman han kunde få tag på. Var så bestämd som du vågar. Daniel tog lugnt emot denna ström av befallningar. Men det sista fick honom att se vagt illamående ut. Det var lika troligt att han skulle försöka vara bestämd mot kvinnorådet hemma i Imonswall. Som ni befaller först, Perrin, sa han stelt och satte knogarna mot pannan innan han svingade sig upp i sadeln och började ropa ut order. Bland alla männen som skyndsamt började sitta upp tog Perrin tag i Kenley Marins arm innan den unge mannen hunnit sätta mer än ena foten i stigbygeln och bad honom att se till att Rapper blev sadlad och hämtad. Med ett brett flin satte Kenley sina knogar i pannan. Ska ske först, Perrin, på momangen. Perrin morrade inombords när Kenley trampade iväg mot tjuderlinorna med sin egen bruna vallack i släptåg. Den unge valpen borde inte skaffa skägg om han måste klia sig i det hela tiden. Det var en alldeles för tunn, spretig historia i vilket fall som helst. I väntan på hästen gick han närmare elden. Fail sa att han fick leva med att vara först Perrin, med allt bugande och skrapande. Och för det mesta brukade han kunna ignorera det, men idag var det som sten på börda. Han kunde känna hur klyftan mellan honom och männen hemifrån växte sig allt vidare, och han verkade vara den enda som ville överbrygga den. Jill fann honom muttrande för sig själv med händerna utsträckta mot lågorna. Förlåt att jag besvärar er, ersnåd, sa Jill, bugade sig och lyfte på den mjuka hatten så att den tunt hårbeväxta gässan blottades helt hastigt. Sen satte han på sig hatten igen för att skydda sig mot snön. Stadsbo som han var hade han svårt för kylan. Den kraftige mannen var inte inställsam. Det brukade inte värdshusvärdarna i Camlin vara, men han verkade uppskatta ett visst mått av formalitet. Han hade sannligen funnit sig tillräckligt väl till rätta med sin nya uppgift för att Feil skulle bli nöjd. Det är unge Talanvor. Så fort det började dagas sadlade han sin häst och gav sig av. Han sa att ni gett honom tillstånd att göra det om spaningspatrullerna inte hade kommit tillbaka vid det laget. Men jag undrade hur det var med det eftersom ni inte låtit någon annan ge sig av. Den idioten. Även om Talanvor aldrig varit särskilt meddelsam om sin bakgrund talade allt för att han var en erfaren soldat. Men att ensam ge sig av för att strida mot Eil var som en hare gått på vässlejakt. Ljus, jag önskar jag red med honom. Jag skulle inte ha lyssnat på Barrowlane och hennes prat om bakhåll. Men det hade faktiskt skett ännu ett bakhåll. Agandas spejare kunde råka ut för samma öde. Men han måste komma iväg. Han måste. Ja, sa han högt. Jag sa att han kunde göra det. Om han påstod någonting annat måste han kanske bestraffa Talanvor senare. Det var sådant furstar var tvungna att göra. Om han nu någonsin såg karn i livet igen. Det låter som om ni vill ta upp jakten själv. Jag är mycket fäst vid Meiglin, ersnåd, svarade Jill. Hans röst präglades av en stillsam värdighet tillsammans med en viss reservation. Som om Perrin sagt att han var för gammal och fet för en sån uppgift. Han luktade onekligen av irritation, sträv och stickig, även om hans röda, frostnupna ansikte var uttryckslöst. Inte som Talanvor. Naturligtvis inte så, men likväl är jag mycket fäst vid henne. Och vid hennes nåd Feil förstås, tillade han hastigt. Det är bara det att det känns som om jag känt Meiglin i hela mitt liv. Hon förtjänar bättre. Perrins suck blev till ånga framför hans ansikte. Jag förstår, Mäster Jill. Det gjorde han. Han ville själv rädda alla. Men om han måste välja visste han att han skulle ta Feil och offra de andra. För hennes skull kunde han offra allt annat. Lukten av hästar låg tät i luften. Men han kände också doften av någon annans irritation. Han såg sig över axeln. Mitt i Villervallan stod Lini och blängde på honom och makade bara på sig så mycket att hon inte blev nedriden av männen när de red fram och tillbaka för att ställa upp sig i någonting som skulle likna led. Med en av sina beniga händer höll hon om mantelfollen. I den andra hade hon en mässingsbeslagen påk som var nästan lika lång som hennes arm. Det var ett under att inte hon också hade följt med Talanvor. Du får veta så snart jag gör det, lovade han henne. Ett muller från hans mage påminde honom plötsligt och påtagligt om stuvningen som han hade ratat. Han kunde nästan känna smaken av fårkött och linser. En ny gäspning fick det att knaka i hans käkar. Förlåt mig, Lini, sa han när han kunde prata igen. Jag fick inte mycket sömn i natt. Eller någonting att äta. Finns det någonting kvar? Lite bröd. Eller vad som nu går att uppringa. Alla har ätit för länge sedan, snäste hon. Resten är slut. Kittlarna är diskade och undanstuvade. Den som äter av för många rätter förtjänar att få magknip. Särskilt om han inte äter från egna fat. Hon övergick till ett missnöjt muttrande och gav honom ännu en lång, hård blick innan hon stegade iväg. För många rätter, muttrade Perrin. Jag har inte fått en enda. Det är det som är mitt bekymmer, inte magknip. Lini var på väg bort genom lägret, en slingrande väg mellan hästar och kärror. Några av männen sa någonting till henne när hon kom förbi och alla fick en rejäl åthutning. Hon hötte till och med påken åt dem om de inte förstod vinken tillräckligt snabbt. Kvinnan måste ha blivit tokig av oro över Maegdin. Eller var det något av hennes ordspråk? De brukade vara lättare att begripa. Jo, när det gäller den saken så... Jill ryckte av sig hatten igen och kikade i den. Sen satte han på sig den igen. Jag måste titta till kärrorna i snod. Måste se till att allting är klart. En blind kan se att kärrorna är klara, sa Perrin. Vad är det? Jill sökte med blicken åt höger och vänster efter någon annan ursäkt. När han inte hittade någon sjönk han ihop. Ja, jag antar att ni får höra det ändå förr eller senare, mumlade han. Ni förstår er snod, Lini. Han tog ett djupt andetag. Hon gick bort till Majene-lägret i morse, före gryningen, för att se hur det var med er och... varför ni inte hade kommit tillbaka. Det var mörkt i hennes nåd Barrelanes tält. Men en av hennes tjänarinnor var vaken och hon sa till Lini... Hon antydde... Jag menar, titta inte på mig så där, er snod. Perrin jagade bort sin ilskna min. Eller försökte i varje fall. I hans röst fanns vreden kvar. Bränner mig. Jag sov i det där tältet, kar. Det är allt jag gjorde. Det kan du tala om för henne. Den tjocke mannen drabbades av ett våldsamt hostanfall. Jag, väste Jill när han kunde prata igen. Vill ni att jag ska tala om det för henne? Hon slår in skallen på mig om jag så mycket som nämner någonting sånt. Jag tror den kvinnan är född i Bortre Madding under ett åskväder. Jag skulle inte bli förvånad om hon sa åt åskan att vara tyst. Och förmodligen blev den det. Du är Chambayan, sa Perrin. Det kan inte bara gå ut på att lasta kärror i snön. Han hade lust att bita någon. Jill verkade känna detta på sig. Han mumlade ett hastigt avsked, bugade sig knyckigt och kilade iväg med manteln tätt svept om kroppen. Inte för att leta upp Lini, det kunde Perrin slå vad om. Jill förde befälet över hushållet, sådant det nu var, men aldrig över henne. Ingen befallde över Lini utom Fail. Surt såg Perrin spejarna rida ut genom den dalande snön. 10 män som redan spanade ut bland de omgivande träden innan de ens kommit ur synhåll för kärrorna. Ljus. Kvinnor trodde vad som helst om en man så länge det var dåligt. Och ju värre det var, desto mer måste de prata om det. Han hade trott att det bara var Nana och Rosine han behövde bekymra sig över. Förmodligen hade Lini pratat med Breen, Fails andra jungfru, så snart hon kommit tillbaka. Och vid det här laget hade väl Breen skvallrat för alla andra kvinnor i hela lägret. Det fanns åtskilliga bland hästskötarna och kärrförarna. Och Carhanier som de var skulle de säkert ivrigt vidarebefordra det till männen också. Detta var ingenting man tog lätt på i Tjofloden. När man väl fått ett sånt rykte på halsen var det inte lätt att bli av med det. Plötsligt såg han männen som gick undan för att ge honom plats i ett annat ljus, liksom deras osäkra sätt att betrakta honom, och till och med Lems spottloska. I minnet blev Candleys flin till ett hånleende. Det enda ljuset i mörkret var att Fail aldrig skulle tro på det. Naturligtvis skulle hon inte det. Absolut inte. Kenley kom kavande genom snön med Rapper och sin egen långbenta vallack. Båda hästarna var plågade av kylan, med bakåtstrukna öron och stela svansar, och den gulbruna hingsten gjorde inga försök att bita Kenleys häst som han skulle ha gjort i vanliga fall. Visa inte tänderna hela tiden, fräste Perrin och slet åt sig Rappers tyglar. Pojken gav honom en villrådig blick och slang sen iväg med ett par blickar över axeln. Perrin morrade tyst och spände åt hingstens sadeljord. Det var dags att leta upp Mashema. men han satt inte upp. Han intalade sig att det var för att han var trött och hungrig. Att han bara ville vila några ögonblick och få någonting i magen, om det nu fanns någonting att få. Det var vad han intalade sig. Men vad han såg framför sig var brinnande gårdar och kroppar som hängde i träd längs vägen. Män och kvinnor och till och med barn. Även om Rand var kvar i Altera så var det en lång väg att färdas. En lång väg och han hade inget val. Inget som han kunde med att välja. Han stod där med pannan lutad mot Rappers sadel när en delegation av de unga narrar som hade slutit sig till Fail sökte upp honom. De var nästan ett dussin. Han rätade trött på sig med en tyst önskan att snön skulle begrava dem allihop. Shelandy ställde sig bredbent vid Rappers flank. Hon var en kort, slank kvinna som nu hade händerna knutna mot höfterna och pannan i ilskna väck. Hon lyckades kråma sig fast hon stod still. Trots snöfallet hade hon manteln tillbaka kastad på ena sidan för att snabbt kunna komma åt svärdet, vilket också blottade en mörkblå rock med 6 bjärta färgränder över bröstet. Alla kvinnorna hade manskläder och svärd. Svärden var de många gånger dubbelt så ivriga att begagna som männen, vilket inte ville säga lite. Såväl männen som kvinnorna var oerhört stingsliga och skulle ha utkämpat dueller hela dagarna om inte Fail hade satt stopp för det. Såväl männen som kvinnorna som var med Shelandy luktade arga, bresiga, sura och gnälliga. Allt i en enda röra. En lukt som stack obehagligt i näsan på honom.
Jag ser er, Ersnåd Perrin, sa Shelandy formellt på sitt klara Cair Hain-mål. Lägren förbereds för avfärd, men vi vägras fortfarande tillgång till våra hästar. Vill ni rätta till detta?
Hon fick frågan att låta som ett krav. Så hon såg honom minsann. Han önskade att han sluppit se henne.
Ail går, morrade han och kvävde en gäspning utan att bry sig ett vitten om de rasande blickar han fick.
Han försökte sluta tänka på sömn.
Om ni inte vill gå så åk på kärrorna. Ni kan inte göra så, förkunnade en av de tyrenska kvinnorna högdraget med ena handen om mantens tyg och den andra på svärdsfästet. Hon hette Merdor, en lång kvinna med klara blå ögon i ett mörkt ansikte. Och även om hon kanske inte riktigt kunde kallas en skönhet var det inte långt ifrån. Rockens rödrandiga puffärmar såg onekligen märkliga ut tillsammans med hennes yppiga byst. Rödvinge är min favorithäst. Jag tänker inte låta någon undanhålla mig henne.
Tredje gången, sa Shelandy kryptiskt. När vi stannar ikväll ska vi diskutera din show med Dora Damara.
Medors far, Astoril, var tydligen en åldrad man som för länge sedan hade dragit sig tillbaka till sina lantegendomar. Men inte desto mindre en stor furste. Om man brydde sig om sånt innebar det att Medor stod en god bit högre i rang än Shelandy, som bara var en lägre Carhainsk ädling. Inte desto mindre svalde Medor hårt och spärrade upp ögonen, som man kunde ha trott att hon skulle bli levande flodd.
Plötsligt hade Perrin fått nog av dessa idioter och deras hopkok av uppsnappade ejlseder och vanliga adelsdumheter.
När började ni spionera åt min hustru, frågade han.
De stelnade till, som om deras ryggrader hade frusit till is.
Vi utför sådana små tjänster och ärenden som hennes nåd Fail begär då och då, sa Shelandy efter en lång tystnad, mycket försiktigt. Vaksamheten låg tät i hennes lukt. Hela skocken luktade som rävar som undrade om en grävling bosatt sig i deras gryt.
Red min hustru verkligen ut på jakt, Shelandy, morrade han ilsket. Det har hon aldrig velat förut.
Vreden flammade upp inom honom. Dagens händelser underblåste dess låga. Han sköt undan Rapper med ena handen och tog ett steg närmare kvinnan. Tonade upp sig över henne. Hingsten kastade med huvudet när den kände Perrins sinnesstämning. Det verkade om fingrarna i handsken av hans grepp om tyglarna. Eller red hon ut för att träffa några av er som just varit i Abila? Blev hon kidnappad på grund av ert förbannade spioneri? Det var ingen förnuftig beskyllning och det visste han så snart orden lämnat hans läppar. Fail kunde ha pratat med dem var som helst och hon skulle aldrig ha arrangerat att träffa sina kunskapare, ljus, sina spioner i Barrelanes sällskap. Det var alltid ett misstag att tala utan att tänka först. Han kände till Marschemas samröre med Sjönsen tack vare deras spioneri. Men han ville slå till, måste slå till. Och de som han ville slå sönder och samman var många mil därifrån, med Fail. Shelandy backade inte undan för hans vrede. Hennes ögon smanade till tunna springor. Hennes fingrar knöts och öppnades om svärdskaftet och hon var inte ensam. Vi skulle dö för hennes nåd, Fail, spottade hon fram. Vi har inte gjort någonting som försatt henne i fara. Vi är svuna till henne med vatteneder. Till Fail och inte till honom, förtydligade hennes ton. Han borde be om ursäkt. Det visste han att han borde. Men istället sa han, ni kan få era hästar om ni ger mig ert ord att ni gör som jag säger och inte hittar på någonting förhastat. Förhastat var ett ord som knappt räckte för det här anhanget. De skulle mycket väl kunna sätta av på egen hand så snart de fick veta var Fail var. De skulle kunna få Fail dödad. När vi hittar henne bestämmer jag hur vi ska rädda henne. Om era vatteneder säger någonting annat får ni slå knut på dem. Annars är det jag som slår knut på er. Det syntes hur hon bet ihop och hennes blick blev ännu argare. Men till sist sa hon, jag går med på det. Som om han dragit ut orden ur henne med tång. En av tairenierna, en långnäst kar vid namn Carlon, grymtade en protest. Men det räckte att Shelandy satte fingret i vädret för att han skulle knipa igen. Med sin smala haka ångrade han förmodligen att han rakat av sig skägget. Den lilla kvinnan hade resten av narrarna i sin hand, vilket inte gjorde henne till mindre narr själv. Vatteneder. Hon tog inte blicken från Perrin. Vi ska lyda dig till hennes nåd Fail är tillbaka. Sen är vi hennes igen, och hon kan avgöra vår tåg. Det sista verkade avsett för de andra snarare än för honom. Vackert så, sa han. Han försökte mildra sin ton, men hans röst var fortfarande sträv. Jag vet att ni är lojala mot henne allihop. Jag respekterar det. Det var också allt han respekterade hos dem. Som ursäkt var det inte mycket, och det var precis så de tog det. En grymtning från Shelandy var det enda svar han fick. Tillsammans med mörka blickar från de andra när de traskade därifrån. Så fick det vara, så länge de höll sitt ord. Hela anhanget hade aldrig gjort ett hederligt dagsverke tillsammans. Lägret höll på att tömmas. Kärrorna hade börjat röra sig söderut, gled på sina medar bakom draghästarna. Hästarna lämnade djupa spår, men medarna gjorde bara grunda fördjupningar som den fallande snön omedelbart började fylla. De sista av männen från kullen tog sig upp i sina sadlar och anslöt sig till de andra som redan red jämte kärrorna. Strax bortom dem började de visas sällskap passera förbi. Till och med gaishanerna som ledde packdjuren satt själva till häst. Hur bestämd nu Daniel än hade vågat vara så hade det tydligen räckt. De visa såg klumpiga ut på hästryggen jämfört med Sheonid och Masuri, men inte lika illa som gaishanerna. De vitklädda männen och kvinnorna hade ridit sedan tredje dagen i snön, men de låg fortfarande framåt böjda över de höga saderknapparna och klamrade sig fast vid hästens hals eller man som om de väntade sig att ramla av i nästa steg. Att överhuvudtaget få upp dem på hästarna hade krävt direkta order från de visa. Och en del hasade sig fortfarande ner och gick till fots när ingen tittade. Perrin drog sig upp på Rapper. Han var inte säker på att han inte skulle falla av själv. Nu var det emellertid hög tid att ta en ritur han önskat att han kunnat slippa. Han skulle ha kunnat begå mord för en bit bröd eller lite ost. Eller en fin kanin. Ale på väg, ropade någon från täten av kolonnen och alla stannade tvärt. Fler rop hördes och vidarebefordrade nyheten som om inte alla redan hade hört. Tjuvflodsmännen drog bågarna från ryggarna. Kärrkuskarna ställde sig upp på kuskbocken och spanade framåt eller hoppade ner och hukade bredvid kärran. Perrin morrade för sig själv och sporrade Rapper. I kolonnens tät satt Daniel kvar i sadeln, liksom de båda män som bar de fördömda baneren. Men minst 30 man var på marken med bågsträngarna avtäckta och skjutklara. Männen som höll de avsuttnas tyglar makade sig fram och tillbaka för att försöka se någonting mellan träden. Grady och Neld var också där, spanade koncentrerat framåt men satt stilla i sina sadlar. Alla andra stank av upphetsning. Ashamanerna luktade bara redo. Perrin kunde urskilja det de spanade efter betydligt tydligare än dem. 10 beslöjade ale kom halvspringande mot dem genom den fallande snön. En av dem ledde en högrest vit häst. Strax bakom dem red 3 män i mantlar med framdragna huvor. Det var någonting konstigt med ale-krigarnas rörelser. Och ett bylte var fastbundet vid den vita hästens sadel. Perrin kände ett järngrepp om hjärtat tills han insåg att byltet inte var till närmelsevis så stort som en människa. Sänk bågarna, sa han. Det är Aliandris Valak. Det måste vara våra egna. Ser ni inte att alla ale-krigarna är spjutjungfrur? Ingen av dem var tillräckligt lång för att vara ale-man. Jag ser nätt och jämt att det är ale, muttrade Daniel och sneglade på honom. De tog alla för givet att hans syn var god, var till och med stolta över det, i varje fall förut. Men han försökte undvika att visa riktigt hur god, men just nu spelade det ingen roll. De är våra, sa han till Daniel. Alla stannar här. Han led sakta de återvändande till mötes. Spjutjungfrorna började ta av slöjorna när han närmade sig. I en av ryttarnas djupa kåpor kunde han urskilja Farren Alharas svarta ansikte. Det var alltså de 3 väktarna. Det var rimligt att de kom tillbaka tillsammans. Deras hästar såg lika trötta ut som han själv kände sig. Nästan helt utmattade. Han ville sporra Rapper till galopp och få höra vad de hade att rapportera. Han var rädd för vad han skulle få höra. Korparna skulle ha varit på liken och rävar, kanske grävlingar och ljuset visste vad mer. De trodde kanske att de skonade honom genom att inte ha med sig det som de hade hittat tillbaka. Nej, Fail måste vara vid liv. Han försökte fixera denna tanke i sitt medvetande. Men det var som att gripa om en vass klinga med bara händerna. Han satt av framför dem, vacklade till och fick hålla sig fast vid sadeln för att inte falla omkull. Runt den skarpa smärtan av att hålla fast vid den enda tanken kände han sig matt och domnad. Hon måste vara vid liv. Små detaljer verkade jättelika av någon anledning. Det som var fäst vid den utsirade sadeln var inte ett stort knyte utan en samling mindre hopsamlade trasor såg det ut som. Spjutjungfrurna hade grova snöskor gjorda av sammanflätade slingerankor och smidiga tallgrenar som fortfarande hade barren kvar. Det var därför deras rörelser varit så underliga. Jörnlin måste ha visat dem hur man gjorde dem. Han försökte fokusera sina tankar. Det kändes som om hjärtat skulle bulta sig ut genom revbenen på honom. Kärlin förde över spjutet till sköldhanden och tog ett av de små knyterna från sadeln innan hon kom fram till honom. Det rosa ärret som löpte över hennes fårade kind vred sig när hon log. Goda nyheter, Perrin Ibarra, sa hon mjukt och räckte honom den mörkblå tygbiten. Din hustru lever. Alhara utbytte en blick med Sionids andra väktare, Terrell Winter, som rynkade pannan. Missouris väktare, Rovar Kirklin, stirrade rakt framför sig med hård blick. Det var lika tydligt som Winters böjda mustascher att de inte alls var säkra på att det var goda nyheter. De andra fortsatte vidare för att se vad mer de kunde hitta, sa Shalin. Fast vi har redan hittat tillräckligt mycket märkligheter. Perrin lät knytet öppnas i sina händer.
Det var Fails klänning, uppskuren längs framsidan och ärmarna. Han tog ett djupt andetag, drog i sig Fails doft. Ett svagt spår av hennes blomsterdoftande tvål. En gnutta av hennes söta parfym och framförallt lukten som var hon själv. Men inget blod. Resten av jungfrurna samlades runt honom. De flesta äldre kvinnor med hårda drag, om än inte lika hårda som Challins. Väktarna satt av utan att visa några tecken på att de hade tillbringat hela natten i sadeln, men de stannade bakom spjutjungfrurna. Alla männen blev dödade, sa den seniga kvinnan. Men att döma av de kläder vi hittade togs Aleandre Kigarin, Magdin Dorlane, Lashil Aldurwin, Ariela Chiego och två till som Guy Shine. De båda andra måste ha varit Bane och Sheard. Att nämna dem vid namn sedan de tagit skulle ha dragit skam över dem. Han hade lärt sig lite om Ails seder. Det är ett brott mot sederna, men det innebär ett skydd för dem. Winter såg tvivlande ut men försökte dölja det genom att rätta till huvan. De prydliga snitten liknade de man gör när man flår ett djur. Plötsligt slog det Perrin. Någon hade skurit upp Fails kläder. Hans röst darrade. De tog bara kvinnor. En spjutjungfru med runt ansikte vid namn Brian skakade på huvudet. Tre män skulle ha blivit Guy Shine, tror jag. Men de kämpade emot för mycket och blev dödade med knivar eller spjut. Alla de andra dog av pilar. Det är inte så, Perrin Ibarra, skyndade sig Eleandra att säga. Hon var en reslig, bredaxlad kvinna som lyckades se nästan moderlig ut trots att han sett henne slå omkull en man med knytnäven. Att göra en Guy Shine illa är som att skada ett barn eller en smed. Det var fel att ta våtlänningar, men jag kan aldrig tro att de bryter så mycket mot seden. De kommer säkert inte ens att bli bestraffade om de bara förmår visa ödmjukhet tills de blir räddade. Det finns andra som kan visa dem. Andra, återigen Bane och Sheard. Åt vilket håll begav de sig, frågade han. Kunde Fail vara ödmjuk? Det gick inte att föreställa sig. Hon kunde i varje fall få försöka tills han hittade henne. Nästan rakt söderut, svarade Challin. Mycket närmare syd än öst. Efter att snön gömt deras fotspår såg John Dean Barron andra spår, som de andra följer nu. Jag tror honom. Han ser lika mycket som Elias Mashera. Det finns mycket att se. Hon stack in spjutet bakom bågfodralet på sin rygg och hängde skölden på skaftet till sin stora slidkniv. Efter några snabba handsignaler gjorde Eliandra loss ett annat större knyte och räckte det till henne. Det är många som rör sig där ute, Perrin Ibarra, och märkliga ting finns där. Detta måste du se först, tror jag. Charlin vick upp en annan sönderskuren klänning, denna grön. Han trodde sig minnas att Aleandre haft en sån. Dessa hittade vi där din hustru blev fången. Inuti klänningen låg 40 eller 50 ailpilar i en hög. Det fanns mörka fläckar på skaften och han kände lukten av torkat blod. Charlin tog upp en pil. Tärdad, sa hon och släppte den på marken. Mia Goma. Hon slängde två andra åt sidan. Gorsien. Dessa fick henne att grimasera. Hon tillhörde själv Gorsien. Hon räknade upp klan efter klan, alla utom Shaido. Släppte pilarna efter en tills drygt hälften låg spridda runt henne. Hon höll upp den sönderskurna klänningen med resten i framför sig och hällde ut dem. Shaido, sa hon menande. Med Fails klänning tryckt mot bröstet. Hennes doft både lindrade och förvärrade smärtan i hans ansikte, tittade Perrin på pilarna som låg på marken. Några var redan halvt begravda under nysnön. För många, Shaido, sa han till sist. De borde ha varit instängda uppe på Frändebarnes dolk allihop, 2000 mil därifrån. Men om några av deras visa hade lärt sig konsten att färdas, kanske till och med någon av dem förlorade. Ljus, han yrade som en dåre. Vad kunde de förlorade ha med detta att göra? Yrade när han måste tänka klart. Hjärnan kändes lika trött som resten av honom. De andra är män som vägrat godta Rand som Kara Karn. De där fördömda färgerna blixtrade till för hans inre syn. Han hade inte tid med någonting annat än fail. De har anslutit sig till Shaido. Några av jungfrurna vände bort blicken. Elienda blängde på honom. De visste att en del hade gjort det han hade sagt. Men det var en av de saker som de inte tyckte om att höra sägas högt. Hur många tror ni de kan vara allt som allt? Knappast hela klanen väl? Om alla Shaido var här skulle det ha lett till mer än bara rykten om avlägsna räder. Trots alla andra oroligheter skulle hela Amadisia veta om det. Tillräckligt många för att fortsätta skövlingarna, muttrade Winter tyst. Perrin trodde inte att det var meningen att han skulle höra. Kärlin körde in handen bland knyterna på den pråliga sadeln och drog fram en trastocka klädd i kardinsor. Elias Mashera hittade den här just innan vi vände tillbaka, ungefär 40 mil härifrån. Hon skakade på huvudet och ett ögonblick utstrålade både hennes röst och lukt, bestörtning. Han sa att han kände lukten av den under snön. Han och John Dean Barron hittade skrapmärken på träden som de sa hade orsakats av kärror. Väldigt många kärror. Om det är barn med. Jag tror att det kan vara en hel sept, Perrin Ibarra. Kanske mer än en. Även en ensam sept har minst 1000 spjut. Och fler som kan ta upp spjuten om det skulle behövas. Alla män utom smederna gör det i en nödsituation. De är flera dagsmarscher söder om oss, kanske fler än jag tror i den här snön. Men jag tror att de som tagit din hustru är på väg för att möta dem. Här är en smed som tagit upp ett spjut, mumlade Perrin. 1000, kanske fler. Han hade över 2000 man om han räknade Vingardet och Argandas soldater. Men mot Ale. Då skulle Shaido ändå vara i överläge. Han fingrade på dockan som Shalin höll i sin seniga hand. Grät ett Shaido-barn just nu över att ha tappat sin docka. Vi beger oss söderut. Han hade vänt sig om för att sitta upp på rapper när Shalin la handen på hans axel för att stoppa honom. Jag sa att vi såg andra saker. Två gånger hittade Elias Mashera hästspillning och rester av lägereldar under snön. Många hästar och många lägereldar. Tusentals sköt Alhara in. Han mötte stadigt Perrins blick och rösten var lugn och sansad. Han rapporterade bara hur det förhöll sig. 5000, kanske 10, kanske ännu fler. Det är svårt att säga, men det var soldatläger. Mashera och Barron håller med. Vem det än är så är de också på väg i nära nog rakt sydlig riktning. Kanske har de ingenting med Ale-styrkorna att göra, men kanske följer de efter dem. Shaelin gav väktaren en otålig blick och fortsatte nästan utan uppehåll efter hans avbrott. Tre gånger såg vi sådana flygvarelser som du sagt att Shonshen har, väldiga djur med fladdermusvingar och folk på ryggen. Och två gånger såg vi spår som såg ut så här. Han böjde sig ner, tog upp en av pilarna och ritade en rundad form som liknade en jättelik björntass i snön, men med 6 tår som var längre än människofingrar. Ibland såg man klor, sa hon och markerade dem. De var längre än till och med dem på de stora björnarna i Dimbergen. De tar långa steg. Jag tror att de springer mycket snabbt. Vet du vad det är? Det gjorde han inte. Han hade aldrig hört talas om någonting med 6 tår, annat än katterna i Chufloden. Han hade blivit förvånad när det visade sig att katterna bara hade 5 klor överallt annars. Men han kunde göra en ganska säker gissning. Något annat Shonshen-djur. Så det fanns inte bara Shaido i söder, utan även Shonshen och... vad? Vitrockar kanske? Eller en Shonshensk här? Någon annan kunde det inte vara. Han litade på Balwers upplysningar. Vi beger oss ändå söderut. Spjutjungfrurna stirrade på honom som om han hade upplyst dem om att det snöade. Han drog sig upp i sadeln på rapper och vände tillbaka mot kolonnen. Väktarna gick till fot och ledde sina uttröttade hästar. Spjutjungfrurna tog Alejandres vallak med sig när de sprang bort till platsen där de visa stod. Mashuri och Sioni red sina väktare till mötes. Han undrade varför de inte hade kommit för att lägga sig i. Kanske var det så enkelt som att de ville låta honom få vara ensam med sin sorg ifall nyheterna visade sig vara dåliga. Kanske. Han försökte få alla bitar på plats i huvudet. Shaido, hur många de nu än var. Shonchen, den beridna herren, antingen vitrockare eller Shonchen. Det var som metallknutarna Mäster Luhan hade lärt honom att tillverka. Invecklade pussel av metallbitar som gled isär och sen ihop igen, som en dröm om man kunde knepet. Fast nu kände han sig helt oredig i huvudet, som om han famlade efter bitar som inte ville glida vare sig hit eller dit. Tjuflodskararna var alla i sina sadlar igen när han kom tillbaka till dem. De som hade varit på marken med skjutklara bågar såg lite skamsna ut. Allihop bligade besvärat på honom, avvaktande. Hon lever, sa han. Och det var som om varenda en av dem började andas igen. Resten av vad han hade att säga åhörde dem med en märklig oberördhet. Och en del nickade rent av, som om det var just vad de hade väntat sig. Skulle inte vara första gången vi hade oddsen emot oss, sa Daniel. Vad gör vi nu först, Perrin? Perrin grimaserade. Karn var fortfarande stel som en planka. Till att börja med ska vi färdas 40 mil i rakt sydlig riktning. Efter det får vi se. Neld, du ger dig av i förväg och letar upp Elias och de andra. Tala om för dem vad jag gör. De lär ha hunnit en god bit till vid det här laget. Och var försiktig, du kan inte kämpa mot 10 eller 1 dussin visa. En hel sept hade säkert minst så många som kunde leda kraften. Och om det var mer än en sept. Nå, det kärret fick han korsa när han kom fram till det. Neld nickade innan han vände sin vallak tillbaka mot lägret där han redan hade memorerat området. Det fanns bara några order till att utdela. Ryttarna som måste skickas ut för att leta upp majanerna och geldanerna, som säkert red i skilda trupper, precis som de hade sina läger för sig. Grady trodde att han kunde memorera marken där de var nu innan dessa hann ansluta sig, så det fanns ingen anledning att vända om och följa Neld tillbaka. Jag måste leta upp Mashema, Daniel, sa Perrin, eller i varje fall någon som kan lämna ett bud till honom. Har jag tur ska det inte behöva ta så lång tid. Om ni ger er in bland den dräggen ensam lär ni behöva tur, er snåd, svarade Daniel. Jag hörde några av dem prata om er, sa att ni var skuggans yngel på grund av era ögon. Hans blick mötte Perrins gyllene ögon och gled åt sidan. Sa att draken återfödd hade tämt er, men att ni likväl var ett skuggyngel. Ni borde ta med er några dussin män som kan täcka er. Perrin tvekade och klappade Rapper på halsen. Några dussin skulle inte räcka långt om Ashemas män verkligen trodde att han var ett skuggyngel och bestämde sig för att ta saken i egna händer. Kanske skulle inte alla tjuflodsmännen tillsammans vara nog. Kanske behövde han inte varsko Ashema utan kunde låta honom själv märka hur det var. Just då uppfångade han drillen från en blåtita från träden i väster, strax följd av en ny drill som alla kunde höra, och insåg att han skulle slippa fatta något beslut i frågan. Han undrade om det här hade någonting att göra med att han var Taveren. Han vände Rapper och väntade. Tjuflodsmännen visste vad det betydde när de hörde just denna fågel från sina hemtrakter. Män på väg, mer än en handfull och inte nödvändigtvis fredligt sinnade. Hade det varit vänner skulle signalen ha varit kroknäbbens läte och en skrattfågels varningsrop om de varit uppenbart fientliga. Den här gången uppförde de sig bättre. Längs kolonnens västra sida satt varannan man av så långt Perrin kunde se. De räckte sina tyglar till mannen intill och gjorde sina bågar redo. Främlingarna som närmade sig genom den glesa skogen var utspridda i en lång rad som för att ge intryck av att vara fler. Det rörde sig om ett 100-tal man med en förtrupp på 2 men deras långsamma framryckning var olycksbådande. De hade inte fällt sina lansar, men bar dem som om de snart skulle göra det. De närmade sig i stadig skritt. Några var rustade med ett harnesk eller en hjälm, men sällan båda dera. Men likväl var de bättre utrustade än huvudparten av Mashemas anhängare. En av de båda som red i täten var Mashema själv. Hans fanatiska drag stirrade ut ur mantelns kåpa, likt ett galet bergslejon stirrande ur sin håla. Hur många av dessa lansar hade haft röda vimplar så sent som föregående morgon? Mashema gav sina män tecken att göra halt när han befann sig bara några steg från Perrin. Han sköt tillbaka kåpan och lät blicken glida längs bågskyttarna som stod på marken. Han verkade inte märka snön som föll på hans kala gässa. Hans följeslagare, en större man med ett svärd på ryggen och ytterligare ett vid sadeln, behöll kåpan på. Men Perrin såg att även hans huvud var rakat. Mannen lyckades studera Perrins styrkor och iaktta Mashema med samma intensiva blick. Hans mörka ögon brann med nästan samma glöd som Mashemas. Perrin funderade på att tala om för dem att en pil från en tjuvflodsbåge på det här avståndet skulle genomborra ett stålharnesk och dessutom komma ut genom ryggen. Han funderade på att säga någonting om Shonshen. Diskretion hade Barrelane rått honom. Det var kanske inte så dumt under rådande omständigheter. Ni var på väg för att möta mig, sa Mashema plötsligt. Till och med hans röst sjöd av intensitet. Ingenting från hans tunga var någonsin planlöst. Allt han hade att säga var viktigt. Det bleka, triangulära ärret på hans kind gjorde hans plötsliga leende skevt. Det fanns ingen värme i det ändå. Saksamma. Jag är här nu. Som ni säkerligen vet vid det här laget vägrar de som följer hans nåd draken återfödd, ljuset skiner över hans namn, att bli lämnade kvar. Jag kan inte kräva det av dem. De tjänar honom liksom jag gör det. Perrin såg för sig en flodvåg av eld som rullade fram över Amardicia, in i Altara och kanske vidare. En våg som lämnade död och förödelse efter sig. Han tog ett djupt andetag, drog in kylan i lungorna. Fail var viktigare än allting annat. Allting. Om han blev bränd för det så fick han brinna. Bege er österut, mera män. Han blev förskräckt över hur stadig hans röst var. Jag kommer i kapp er när jag kan. Min hustru har blivit bortförd av Eil och jag beger mig söderut för att hämta henne tillbaka. För en gångs skull fick han se Mashema bli förvånad. Eil? Så det är inte bara rykten. Han kastade en mörk blick mot de visa i bortre änden av kolonnen. Söderut, säger du? Han la sina behandskade händer på sadelknappen och vände sin blick mot Perrin. Vansinnet fyllde mannens doft. Perrin kunde inte urskilja någonting annat än galenskap i den. Jag följer med dig, sa Mashema slutligen, som om han kommit fram till ett beslut. Märkligt med tanke på hur angelägen han hade varit att komma fram till Rand utan dröjsmål. I varje fall så länge han inte behövde ha med kraften att göra för att komma dit. Alla de som följer hans nåd draken återfödd, ljuset skiner över hans namn, kommer med. Att döda Eil vildare är att arbeta i ljuset. Han sneglade hastigt mot de visa och log ett ännu kallare leende än förut. Jag skulle uppskatta hjälpen, ljög Perrin. Det där slödret skulle vara värdelösa mot Eil-krigare. Inte desto mindre var de flera tusen. Och de hade besegrat härar förr, om också inga Eil-härar. En bit av metallknuten i hans huvud rörde på sig. Han var så utmattad att han inte kunde se riktigt hur den rört sig, bara att den gjort det. Hur som helst skulle det inte komma att ske. Fast de lär få svårt att hinna med. Jag tänker färdas, använda kraften för att komma ikapp dem jag söker. Jag vet vad du anser om det. Ett oroligt mummel hördes från männen bakom Mashema som sneglade på varandra och makade på vapnen.
Perrin uppskattade frammuttrade svordomar tillsammans med gula ögon och skuggans yngel. Den andra mannen med rakad gässa glodde på Perrin som om han hade uttalat en hädelse. Men Mashema stirrade bara på Perrin som om han försökte borra hål genom hans panna och se tankarna innanför. Han skulle bli bedrövad om din hustru kom till skada, sa galningen till sist. Betoningen namngav Rand lika tydligt som det namn Mashema inte tillät att det uttalades. Det ska ske ett undantag, just för denna gång, bara för att hitta din hustru, därför att du är hans vän, bara det. Han talade lugnt, lugnt för att vara Mashema. Men i hans djupa ögon brann en mörk eld och hans ansikte var förvridet av raseri utan att han verkade märka det själv. Perrin öppnade munnen men stängde den igen utan att säga någonting. Solen kunde lika gärna gå upp i väster som att Mashema sa det han just hade sagt. Plötsligt fick Perrin en känsla att Fail kanske var tryggare hos Shaido än han själv var här och nu.